Både utredningen och polisen får skarp kritik. De kallar det för ett skolboksexempel på
en misslyckad utredning.
Varje år döms människor på felaktiga grunder. I podden Felaktigt dömd får du höra om utredningarna och rättegångarna där allt gick fel. Hör om fall som Thomas Quick, Kai Linna och Susanne Johnson i Felaktigt dömd.
Podplay.
–14-årige Vidar och hans kompis har inte kunnat sova. Det har varit för kvavt i hytten och istället har de gått ut och börjat promenera runt i färjan igen. Klockan är 2 på natten till den 7 april 1990 och kompisarna befinner sig mellan Norge och Danmark ombord på passagerarfärjan Scandinavian Star. I färjans reception träffar de på 2 andra bekanta. De 4 står och pratar när de plötsligt ser rök komma ut från deras korridor. Medan de andra 3 tar sig upp på däck står Vidar kvar. Han måste varna de andra killarna som ligger och sover i hans hytt. Han går in i korridoren där brandröken bara blir tjockare och tjockare. När han känner att det inte längre går att andas fortsätter han krypande längs golvet som är fritt från rök. Men frågan är hur länge. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tin Soneby, om branden på Scandinavian Star när havet mellan Danmark och Norge förvandlades till ett inferno. Skagerrak är en del av Atlanten som sammanbinder Norges sydkust, Danmarks nordspets och svenska Bohuskusten. Det har alltid varit ett viktigt hav för sjöfart mellan de 3 länderna. Och på 1820-talet börjar man köra passagerartrafik med ångbåtar mellan Norge och Danmark. På 1980-talet finns 3 rederier som kör färjor från Oslofjorden till norra Jylland. Danska DFDS, svenska Stena Line och norska Danolinjen. Men Danolinjen har svårt att klara konkurrensen. De har inte lika moderna färjor som konkurrenterna och när deras flaggskepp behöver tas ur trafik på grund av en brand hösten 1988 går ägaren i konkurs. I början av 1989 köps Danolinjen istället av 2 danska affärsmän som driver rederiet vidare med samma namn. Samma år säljs flaggskeppet och ägarna börjar leta efter ett fartyg som ska stå sig bättre i konkurrensen. Svaret blir Scandinavian Star, ett fartyg som används för kasinokryssningar i Karibien. Under vårvintern 1990 görs affären upp med rederiet i Florida, men Danolinjens danska ägare får allt mer bråttom. Behovet av passagerartrafik i kombination med de höga fartygskostnaderna gör att Danmark erbjuder stora skatteavdrag för den som köper en passagerarfärja och sätter den i trafik. För att ägarna ska få göra dessa avdrag redan för 1990 krävs att den nya färjan sätts i trafik senast den 1 april. Och det är redan den 12 mars 1990 när Scandinavian Star lämnar Florida för att korsa Atlanten. Den 23 mars, en dryg vecka före deadline för ägarnas skatteavdrag, lägger Scandinavian Star till i Tyskland. De mestadels filippinska sjömän som man tagit över från Florida-rederiet har arbetat med renovering av färjan under resan över Atlanten, men är långt ifrån klara. Nu går nyanställda portugisiska besättningsmedlemmar och en rad hantverkare ombord för att få färjan redo på en dryg vecka. Men det är en omöjlig uppgift. Scandinavian Star är rejält nedgången och framförallt passagerarhytterna måste renoveras innan någon kan bo där. En norsk försäkringsinspektör kommer ombord i Tyskland, men han bedömer snabbt att färjan inte ens är redo för en inspektion. Han säger åt kaptenen att höra av sig när de är klara och meddelar huvudkontoret att de ska vänta med att ge klartecken till en försäkring. Men av någon anledning lyssnar inte försäkringsbolaget på sin inspektör och pappren skrivs på ändå. Det görs inte heller någon inspektion av danska eller norska myndigheter. Scandinavian Star är registrerat på Bahamas och det är upp till det landets myndigheter att kontrollera att färjan är sjöduglig, vilket alltså inte händer. Stressen inför premiärturen gör att det fortfarande är hantverkare ombord när färjan lämnar Frederikshamn i Danmark med de första passagerarna den 1 april 1990. Flera korridorer med hytter är fortfarande avstängda i väntan på att renoveringen ska bli klar. Det gör att det inte alltid finns tillräckligt med hytter de första turerna. Efter bara några turer är personalen slutkörd av renoveringskaos, jakt på råttor och kackerlackor och kritiken från de missnöjda passagerarna. Många i personalen har också reagerat på att kaptenen Hugo Larsen inte ordnade någon brandövning inför premiärturen. Detta trots att Larsen själv var befälhavare vid branden på rederiets flaggskepp 2 år tidigare och borde veta att sånt kan hända. Vid en brandövning får till exempel alla veta vad just de har för uppgift ifall färjan behöver evakueras. Att hoppa över det kommer snart visa sig vara ett riktigt dåligt beslut. Lördagen den 6 april 1990 har fartyget varit i trafik i 5 dagar. Det är den första dagen på påsklovet och många har tagit semester. Därför är det extra många biljetter sålda. Bland de 383 passagerare som går ombord på Scandinavian Star den här kvällen finns det unga paret Jan och Kristin Harsem från Asker utanför Oslo och deras 1,5-åriga son Halvor. Kristin är gravid igen och innan barnet föds vill familjen hinna med en lugn vecka vid Jyllandskusten. Men de märker direkt av strulet på färjan när nyckeln till hytten de fått inte passar. Jan får helt enkelt gå tillbaka och byta. Andra passagerare är helt utan hytt eller hänvisas till hytter som redan är upptagna. En annan ung familj som går ombord är familjen Hauge. Marianne Hauge kommer från norra Jylland men bor i Oslo med sin norska man och deras 2 döttrar. Nu ska de åka till Danmark där den yngsta dottern ska döpas i kyrkan i Mariannes hemstad. Även flickans norska farmor och farfar är med på resan. När Marianne får veta att färjan de ska åka tidigare varit kryssningsfartyg i Karibien såg hon en enormt lyxig resa framför sig. Så det är svårt för henne att ta in hur nedgånget det är ombord. Besviket ringer hon sin mamma Gytte och beklagar sig. Men Gytte tänker mest på att hon snart ska få träffa sin dotter och sina älskade barnbarn. Hon har lagat mat en hel vecka inför dopkalaset. Eftersom påsklovet stundar finns flera grupper med ungdomar ombord. 20 friidrottare från Strömmen IF utanför Oslo är till exempel på väg till träningsläger i Århus. Ungdomarna är uppspelta inför veckan i Danmark, inte minst eftersom många av dem är hemifrån utan sina föräldrar för första gången. När de väl kommer ombord är det lönlöst för deras tränare att försöka hålla koll på dem. Det blir en härlig, fri kväll där de springer runt och upptäcker färjans alla skrymslen och vrår. Men till och med ungdomarna reagerar på att färjan verkar vara i riktigt dåligt skick. När Scandinavian Star lämnar kajen vid 21:15 på kvällen den 6 april 1990 är hon rejält försenad. Medan de rör sig söderut i Oslofjorden bestämmer sig familjefadern Jan Harsem för att gå och äta och inte störa sin gravida fru Kristin och sonen Halvor som gått och lagt sig. Efter maten går han och ser på en amerikansk showgrupp som uppträder med musikalmusik från Broadway. Sen går han tillbaka till hytten och lägger sig som den trötta småbarnsförälder han är. Fyra killar från friidrottsklubben Strömmen IF har svårt att sova eftersom det är så kvavt i deras hytt. 14-åriga Vidar och hans tre kompisar ligger istället och småpratar i sängarna. Till slut går Vidar och en av de andra killarna ut ur hytten och tar en promenad. Klockan är 2 på natten och skeppet befinner sig utanför den svenska västkusten i höjd med Fjällbacka. Ute i receptionen träffar de på två andra killar i klubben. De fyra står och småpratar när de märker hur det kommer ut rök från deras korridor. De säger till receptionisten och när de ser hur passagerare börjar röra sig upp mot utedäcket följer tre av killarna med strömmen. Men Vidar tänker på sina två kompisar som är kvar i hytten. Han måste varna dem. Utan att tveka ger han sig in i den rökfyllda korridoren. Han har svårt att andas, men han ser att det är rökfritt närmast golvet. Därför kryper han fram den sista biten fram till dörren där han börjar knacka och ropa. När Vidar märker att kompisarna har hört honom börjar han röra sig tillbaka. På vägen varnar han även sin tränare som sover i hytten intill. Men röken tar ut sin rätt. Han har precis tagit sig ut ur korridoren och fram till trappan upp mot däck när det tar stopp och han svimmar av syrebristen. Småbarnspappan, Jan Harsem, väcks av sin gravida fru Kristin. Hon berättar att det brinner och säger åt honom att ta hand om deras 1,5-åriga son Halvor. Hon vet hur farlig brandröken är för barnet i hennes mage och medan Jan tar sig upp ur sängen försvinner hon ut i korridoren. När Jan strax efteråt kommer ut ur hytten med Halvor på armen är röken svart. Och han kan inte se Kristin. Jan går ner på knä och föser röken framför sig med sin lediga arm. Trots att han nästan tappar medvetandet och inte kommer minnas något efteråt tar han sig ut på däck där han vaknar till igen. Jan kan inte se sin fru Kristin någonstans ute på däck. Han räcker över Halvor till en man som står bredvid och gör sig redo att gå in i färjan igen och leta. Men så slås han av att det är en dålig idé. Antingen har Kristin tagit sig ut genom någon annan dörr eller så ligger hon död där inne i korridoren. Och i så fall måste han överleva den här natten så att Halvor inte förlorar båda sina föräldrar. 14-åriga Vidar har också kvicknat till igen. Med stor ansträngning reser han på sig och fortsätter ut ur korridoren och vidare upp på däck. Där råder kaos. Flera av passagerarna har bara underkläder på sig och många är chockade och rädda. Besättningen vet i sin tur inte riktigt vad de ska göra. De har ju inte haft någon brandövning. Dessutom är det många av dem som inte kan engelska och de kan varken prata med sina kollegor från andra länder eller med passagerarna. Istället är det handlingskraftiga passagerare som hjälper till att sänka ner livbåtarna samtidigt som elden sprider sig ombord. Men även här uppstår problem. Flera livbåtar fastnar hängande längs med fartygssidan, precis där röken är som värst. Och när alla livbåtar kommit ner till havsytan är det flera av motorerna som inte går att starta. Människorna i båtarna tvingas istället ta fram årorna och börja ro bort från den brinnande färjan. Klockan är 2:30 på natten och den stora branden på Scandinavian Star har pågått i 25 minuter. Då skickar man ett larm till den svenska färjan Stena Saga som är på väg från Norge till Sverige och ligger en bra bit framför Scandinavian Star i farleden. De får höra vad som har hänt och styrmannen på Stena Saga bestämmer sig för att göra en U-sväng och åka tillbaka norrut för att hjälpa till. På vägen får de besked om att Scandinavian Star håller på att evakueras. Efter en timme kommer också ett meddelande om att alla har lämnat det brinnande fartyget, inklusive kaptenen Hugo Larsen. Alla, undrar svenskarna med en frågande ton. Ja, så vitt vi vet, svarar Scandinavian Star. Men snart är Stena Saga så nära att man kan se att detta inte stämmer. Flera passagerare syns fortfarande uppe på däcket på den brinnande färjan. Stena Saga beslutar att man ska sjösätta sina egna livbåtar för att hjälpa till med den evakuering som kapten Hugo Larsen och hans besättning har fått för sig redan är klar. Bland de som inte har hittat några livbåtar finns småbarnspappan Jan Harsem och hans son Halvor. På akterdäcket där de har hamnat finns inga kvar. Istället sänks en repstege ner till Stena Sagas ena livbåt. Jan har bundit fast sin flytväst i Halvors när han med sonen på magen klättrar ner mot räddningen. Till slut tar de sig ner och är äntligen i säkerhet. Ytterligare en handfull fartyg och räddningshelikoptrar har nu kommit till platsen. Snart är alla som tagit sig till en livbåt i trygghet ombord på fartyg eller helikoptrar. Men det finns fortfarande många människor kvar ombord. I vissa korridorer är brandröken ännu inte så kraftig att den är dödlig. Danska Bettina Kold jobbar i taxfree-butiken ombord. Utmattad av ännu ett kaosartat arbetspass har hon gått och lagt sig i sin hytt sent på kvällen. Nu vaknar hon av att väckarklockan ringer klockan 5 på morgonen. Hon har sovit sig igenom de första 3 timmarnas brand och känner hur det svider i ögonen av röken. När hon gläntar på hyttdörren och försöker ta sig ut är röken svart. Hon inser att det inte går att ta sig fram och skyndar tillbaka till hytten och stänger dörren. Till slut inser hon att hon kanske kommer dö här inne i hytten. Det är bara en fråga om tid. Hon tar fram papper och penna och börjar skriva ett avskedsbrev till sina föräldrar. Efter det är det bara att vänta på att röken ska bli tillräckligt tjock för att döda henne. En timme tidigare har 8 brandmän från Frölunda brandstation larmats om branden. Nu sitter de i en helikopter över Skagerrak. Plötsligt ser de eldflammorna från den norska färjan. Klockan är runt 5:30 på morgonen när de vinschas ner på däcket på Scandinavian Star. Snart ansluter ytterligare 16 brandmän för att hjälpa till. Med rökdykarutrustningen på ger de sig ner i färjan. Snart hittar de döda passagerare i korridorerna. När de öppnar hyttdörrarna ser de ännu fler. Många har flytt in på toaletterna. Föräldrar håller om sina barn medan andra barn har krypit in och gömt sig under sängarna. Det är syner brandmännen kommer bära med sig så länge de lever. Men till deras stora förvåning träffar de också på några levande personer. 2 portugisiska besättningsmän, en berusad norrman och taxfree-kassörskan Bettina Kold, som en stund innan skrivit ett avskedsbrev till sina föräldrar. Nu blir hon istället vinschad upp i en helikopter tillsammans med den fulle norrmannen. De är de sista passagerarna som lämnar Scandinavian Star levande. Redan klockan 5 på morgonen ringer telefonen i passageraren Marianne Hauges föräldrarhem på norra Jylland och familjen får reda på att Scandinavian Star brinner. I huset är det findukat inför söndagens dop och både Mariannes bror och hennes syster med familj har sovit där under natten. Man bestämmer att Mariannes pappa och bror ska ta bilen till Fredrikshamn för att försöka få besked om hur det gått för Marianne, hennes man, döttrar och svärföräldrar. På Stena Saga har Jan Harsem fått låna telefon och ringt till sin pappa, som i sin tur har ringt till Jans fru Kristins pappa. Kristin har inte hört av sig och hennes pappa tar bilen till en samlingsplats för anhöriga i Oslo. Ute på Skagerrak har några besättningsmedlemmar kunnat återvända till fartyget. De är tillsammans med brandmännen ombord när Scandinavian Star börjar boxeras in mot svenska Lysekil. Men branden tar ny fart på vägen in, vilket brandmännen tycker är konstigt. Den platsen på färjan där elden flammade upp nu var inte tillräckligt varm för att branden skulle kunna ta sig igen. Och snart kommer det komma fram något som ger dem fog för sina misstankar. Brandmännen har försökt räkna de döda ombord och ett par döda har också tagits om hand av Stena Saga. Men det dröjer innan det finns något tillförlitligt dödstal. Både i Danmark och Norge får anhöriga under dagen besked om hur det gått för deras nära och kära. Men när kvällen kommer och Scandinavian Star förtöjs vid kajen i Lysekil har både Marianne Hauges och Kristin Harsems anhöriga insett att det värsta tänkbara har skett. Marianne Hauge, hennes man, de små döttrarna och svärföräldrarna är alla döda. Och Jan Harsem förstår att hans son kommer tvingas växa upp utan sin mamma och att han själv förlorat både sin älskade fru och sitt ofödda barn. Av de 482 personerna ombord visar sig 158 ha omkommit i branden. 159 om man räknar med paret Harsems ofödda bebis. 28 av de döda är barn. Medan man håller minnesstunder både i Danmark och Norge påbörjas arbetet med att ta reda på hur allt gått till. Och norska polisen, som utreder brandorsaken, gör snart en upptäckt. Det handlar om en möjlig gärningsman som hade kunnat förklara hur eldarna uppstod. Det har funnits en pyroman ombord och nu pekas han ut som ansvarig. Det handlar om en 37-årig dansk lastbilschaufför som 3 gånger tidigare tänt eld på byggnader för att sedan gå och lägga sig i dem med fara för sitt eget liv. 37-åringen hör till de döda, vilket ytterligare förstärker polisens teori. Men medan hans änka och bonusson börjar trakasseras av människorna i sin hemort lämnar polisens förklaring många frågetecken. Flera i besättningen kan vittna om att dansken inte alls varit full och upprörd, utan tvärt emot, glad och flörtig kvällen före branden. Man hittar heller inget som slutgiltigt binder honom till brottet. Över 25 år senare kommer norsk polis tvingas backa och erkänna att man faktiskt aldrig haft några riktiga bevis mot mannen. Frågorna lämnar öppet för teorier. En underlig sak är att flera branddörrar inte fungerat eller till och med varit uppställda när branden bröt ut. Det skapar misstankar mot ägarna och besättningen. Men det visar sig att fartyget fortfarande ägts av Florida-rederiet när branden utbröt och att någon ekonomisk vinning inte var aktuell för det danska rederiet. Kanske ville rederiet att fartyget skulle bli rejält förstört när väl den dödliga branden redan härjat. De svenska brandmännen vittnar om att de känt sig motarbetade av besättningsmedlemmar som släpptes ombord efter att först ha evakuerats. Ytterligare en teori är att mannen som grundat Danolinjen men senare förlorat rederiet vid konkursen 1,5 år före olyckan var den som tände på. Mannen och hans fru var ombord på Scandinavian Star som passagerare för att fira påsk i sin sommarstuga i Danmark. Men inte heller de teorierna finns det några direkta bevis för. Och några svar har aldrig kommit, trots att en rad kommissioner tillsatts och lämnat rapporter genom åren. Vid en uppmärksammad så kallad sjöförklaring i Köpenhamn svär sig de danska ägarna och kaptenen Hugo Larsen fria från allt ansvar. Larsen vägrar erkänna att han gjorde fel som övergav fartyget när det fortfarande funnits folk ombord. Vore det bättre om jag också dött? Svarar han på journalisternas frågor. Men kaptenen och de danska affärsmännen döms till 1,5 år fängelse var. En av dem flyr dock utomlands och kommer undan rättvisan. Fjortonårige Vidar hyllas som en hjälte och får medalj för sina insatser ombord. Men han har svårt att glädjas fullt ut. Flera av hans vänner dog i branden och han kan inte sluta ställa sig frågan varför han inte knackade på alla hyttdörrar och inte bara två. Samtidigt har hans kompis fått PTSD efter sina upplevelser. Kompisen kan inte heller sluta tänka på att han själv valde att fly medan Vidar stannade och hjälpte till. Tonårspojkarna verkar alltså ha tagit på sig betydligt mycket mer ansvar än många vuxna gjorde den där veckan då Scandinavian Star sattes i trafik utan inspektioner och i ett bedrövligt skick med en oerhörd katastrof som följd. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Scandinavian Star med mig, Tin Soneby. Research och manus av Per Johansson. Producent är Evelina Färnerud och redaktör Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av